Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Ja, nu är det redan dags för en ny filmkrönika. Lasse.
Det är helt fantastiskt. Här går det snabbt.
Ja, visst. Och det beror ju på att det är så fullspäckat i november månad.
Ja, mycket film.
15 stycken?
Ja.
Och det ska vi hinna igenom på en, ja, 45 minuter här. Ja, vi får se hur lång tid den här filmkrönikan tar.
Ja.
Vi ska ju inte prata så fort så att ni inte hör vad vi säger.
Nej, men...
Men ändå.
Vi hastar så gott det går.
Ja, och vi spelar in det här nu tisdagen den 22. Och jag ska försöka att redigera och få till så att det här programmet eventuellt kan läggas ut innan det är officiellt ute på slingan. Ja, digitalt kan vi alltså lägga ut det innan. Och är det så då att du lyckas lyssna på det här programmet före söndag, vad ska du göra då?
Söndag nu den 27 oktober så är det ju 50-årsfirande för Tyresö filmförening. Och det firar vi med att vi visar tre filmer. Vi kör film 11, 13 och 18. Och det som är riktigt trevligt är att det är fri entré.
Och det 11, det är en film för de allra minsta. Och där får man då lära känna Paw Patrol, alltså de här hundvalparna.
Ja.
Och den filmen, det är en sån där mitt livs allra första film.
Ja. Det är ungefär en halvtimme med de trevliga små hundvalparna i kombination med Dora, utforskaren.
Och sen klockan 1, då kan man se katten Gustav med Odin naturligtvis.
Ja.
Och även med katten Gustavs farsa som är en strykarkatt.
Mm.
Och det är en höjdare. Den ser man som reklam på när man köper lasagne från Dafgårds. De är med och sponsrar och utanpå deras kartonger så finns det just nu reklam för katten Gustav.
Ja, han är en stor fantast av lasagne.
Ja, precis. Och sen så på kvällen.
Då är det ju sommartider.
Ja.
Med Gyllene tider.
Per Gessles livshistoria nästan.
Ja,
ja.
Det är hans tur nu att få en spelfilm.
Och den har ju redan fått väldigt mycket fin kritik. Så att passa på, det är gratis film söndagen den 27 på Bioföräldern.
Ni är välkomna.
Men då kör vi igång med novembers filmkrönika då.
Då kör vi. Första speldagen i november, det är ju söndagen den 3. Och då börjar vi visa film klockan 18 och där har vi en film som heter The Room Next Door.
Den är gjord av filmskaparen Pedro Almodóvar. Han är ju en spanjor. Och den visades på filmfestivalen i Venedig och då applåderade publiken i 18 minuter stående. Stående applåder i 18 minuter. Och han blev alltså festivalens bästa film. Han fick ett guldlejon för den här filmen.
Mm.
Den har premiär i Sverige den 25, det vill säga den har inte ännu haft någon premiär i Sverige. Så vi vet inte vad svenskarna tycker om den.
Nej, då har vi redan gjort klart det här programmet.
Ja. Däremot så har jag läst lite granna i den engelska tidningen The Guardian. Och den här filmen, det är en film om eutanasi. Och nu ska jag säga på en gång att jag har en annan liten definition av eutanasi än vad de har som presenterar den här filmen när man presenterar den. I det här fallet så är det tydligen kvinnan själv som intar giftet. Och då brukar man ju prata om ett självmord, eller planerat självmord. Den baserar sig på en roman av en annan spanjorska som heter Sigrid Núñez, och romanen heter What Are You Going Through? Och det handlar då om två kvinnor, varav den ena är dödligt sjuk. De har varit arbetskamrater för väldigt länge sedan.
Ja.
Men de har inte träffats på en massa år. Och när de träffas så visar sig att den ena är dödligt sjuk. Och eftersom bägge två är ensamvargar så ber den sjuka kvinnan den andra om sällskap under den här tid som hon har kvar att leva. Och det gör att de då flyttar till USA. Och där så har man en överenskommelse att den dagen då den stängda dörren inte öppnas, då är det slut. Idag så kanske man skulle säga att den här som blir utsedd till följeslagare, eller vad vi ska kalla henne för, är nog vad vi idag skulle kalla för en dödsdoula i Sverige.
Mm.
Alltså en människa som frivilligt åtar sig att stötta en annan människa under den här tiden. Men det här är också lite kontroversiellt, för att Spanien är nu det fjärde landet i världen som har legaliserat dödshjälp. De andra är ju Schweiz då, det känner de flesta till. Holland, Belgien och nu då Spanien. Sen finns det lite olika varianter på där man delvis under vissa villkor kan få dödshjälp. Det är det som brukar kallas för organmodellen. Men Pedro Almodóvar, han vill på det här sättet sätta strålkastarljuset på den här frågan, och han vill göra det i den amerikanska miljön.
Ja.
Och det är hans första film på engelska, annars har han ju alltid gjort filmer på spanska.
Ja.
Sen får vi väl se hur den här filmen tas emot och hur den är och hur den är upplagd. Det har vi ingen aning om.
Nej, nej, men att det är en väldigt, jag tror att det kommer att vara en väldigt djup och känslosam film.
Ja,
det är jag helt övertygad om. Och det är väldigt fina skådespelare också. Både Julian Moore och framförallt Tilde Swinton heter hon.
Han fick Guldlejonet och det var 18 minuter så stående ovationer. Så det säger ju en del om filmen.
Ja.
Det här är säkert en film som det kommer att pratas väldigt mycket om. Men det är nog en stark film.
Ja, det tror jag. Sen hoppar vi till tisdagen då, den 5 november. Då, tisdagar och onsdagar, då är det ju klockan 19 som gäller. Så att tisdag 5 november klockan 19, då har vi en film som heter Miseria. Eller Miseria, beroende på hur man uttalar den.
Och det betyder väl egentligen lidande, miserere. Det är, ja... Vad ska vi säga om den filmen?
Det finns en del att säga kanske. Det är en svensk film. Vi har bland annat Ola Rapace i en av rollerna. Och ja, det är väl en ganska högaktuell film med tanke på hur samhället ser ut med brottslighet, våldsspiralen, knark och så vidare. Så att det här är ju en film som handlar om en förortskriminell kille som heter Adam, som hamnar på en säkerhetsanstalt, och där träffar han på den grovt kriminelle Frankie som introducerar honom för en nätverksledare som i den här filmen då heter Chicago.
Och som spelas av Ola Rapace.
Ja. Därifrån så blir det väl en ganska tråkig spiral neråt, ifrån att tycka att man lever någon form av gettodröm neråt i en allt brutalare och hårdare undre värld.
Den här filmen är också speciell därför att den som har skrivit manus och regisserar, han heter Liam Norberg, och han är alltså han har avtjänat ett 10-årigt fängelsestraff från 1990 till 1999 för väpnat rån.
Ja. Han var även med i filmen Sökarna, som faktiskt handlade mycket om just rån och liknande saker som han utförde i verkligheten.
Och efter sin frigivning och kanske redan under fängelsetiden så studerade han till skådespelare. Och han har liksom gjort den här filmen för att verkligen inifrån visa hur illa det är. Och den som medförfattare och också en av dem som är med och spelar i filmen så är Sebastian Staxet. Och han har ju också ett kriminellt bakgrund. Och Staxet har ju också gått ut i media och jobbar nu för att också visa hur illa det är. Ja. Men också att det finns en att man kan komma ut på andra sidan. De stora tidningarna, Svenska Dagbladet och DN, de har helt avstått från filmrecensioner av den här filmen. De har inte motiverat det. Den hade premiär redan i september, men de har valt att överhuvudtaget inte skriva något om den. Och min tanke, min fantasi är att de kanske inte vill promota en film om kriminalitet. Men det är min tolkning. Andra tidningar har skrivit om den. Och där lägger man den ungefär på en trea av fem möjliga. Mm. Så att det är helt klart en skickligt gjord film. Och den är nog väl att se. Men den är tuff.
Ja, det tror jag. Utan att ha sett den.
Ja. Men jag tycker det är roligt att Filmföreningen ändå väljer att visa den här. För då har man ändå en möjlighet att själv ta del av det här.
Ja. Jo, men vi jobbar ju väldigt mycket med att försöka liksom ha en så bred filmrepertoar som möjligt. Ja. Inte bara köra säkert i mitten.
Nej. Och då kommer det en film till.
Ja.
Det där var ju tisdagsfilmen.
Det där var tisdagsfilmen. Nu är vi framme på onsdagen den 6 november klockan 19. Då går vi över och kör lite drama, komedi. Filmen heter XXL. Även här pratar vi ju liksom nordisk film. Det är både på svenska och finska. Och är en humoristisk och psykologisk road movie om ett syskonpar.
Ja, den visades på Göteborgs filmfestival. Och den var väl i början på sommaren har jag för mig. Och där blev den väldigt omtyckt och uppskattad. Men sen har den har inte spelats så att säga, på de stora biograferna. Inte än i alla fall.
Nej.
Den kanske kommer. Utan den har spelats på den här typen av biograf som filmföreningar som just Bioföräldern är. Mm. Så att, men den är som sagt, den varit väldigt omtyckt på Göteborgs filmfestival.
Ja, men jag tror att den kan, alltså, det beror på vad man tycker om för typ av film. Jag gillar ju de här road movies med lite udda karaktärer. Ja, inte bara vanlig romcom-stuket utan...
Ja, det är en syster som tar med sin bror. Först är det då Finlandsbåten och sen så i Helsingfors så möter de tydligen en massa olika spännande karaktärer. Så det är inte bara syskonparet som man får lära känna utan också allt som de råkar ut för.
Ja,
ja.
Så att, jag rekommenderar, kom ner. Stöd både föreningen men framförallt se nordisk film.
Sen den 10, det är söndag igen, 10 november klockan 1. Då kommer det en film som heter Den vilda roboten.
Ja, och nu pratar vi matiné. Det här är ju en film för barnfamiljen. Man kan ju gå ner såklart även om man inte är tillhör barnskaran, men den är ju främst för en yngre publik. Och här pratar vi om ett episkt äventyr som följer en robot, enhet 7134. Hennes, eller robot är svårt att säga hennes kanske, men robotens förkortning är ROS. Och det handlar om en resa till en förlist och obebodd ö. Nej, en resa som förlist på en obebodd ö, så heter det ju såklart. Och där måste man anpassa sig till de tuffa omgivningarna, bygga relationer med djuren på en ö samt bli adoptivförälder till en föräldralös gåsunge. Och jag har tittat på
trailern
till den här och Ja, men igen, jag måste säga att det behöver inte vara en Disney-Pixar-film för att det ska vara väldigt bra.
Den har en förlaga i form av en amerikansk barnbok som de amerikanska barnen är väldigt förtjusta i. Så att amerikanska barn känner till storyn. Det gör ju inte vi kanske, för den barnboken tror jag inte finns utanför USA. Men när man skriver om den här filmen så skriver man att det är en film som kommer att bli ihågkommen som en klassiker. En omedelbar klassiker till och med skriver de. Den kommer att tillhöra den här kategorin, du vet, som Shrek eller ja, filmer som man aldrig glömmer när man en gång har sett dem.
Mm.
Den är vänlig och den har många bottnar som gör att även vuxna får ett stort intryck av den. Och det är också en film som man kan prata om sen med sina barn. Det är vad man skriver om den. Mm. Men den är, ja, som sagt, det kommer att bli en klassiker.
Jag var helt såld när jag såg trailern.
Mm. Gå in och titta på trailern. De kan man hitta även på Filmföreningens sida, ser man trailarna till filmerna som kommer i veckan.
Ja. Vi är ju kvar på söndagen den 10:e. Hoppar fram till klockan 18. Då har vi väldigt tidigt innan jul så släpper man ju vad jag tror kanske ska bli någon form av liksom
årets julfilm
från USA i alla fall. Det här är ju, filmen heter Red One och handlar om att jultomten med kodnamn Red One, han blir kidnappad. Och Nordpolen då, där säkerhetschefen för som ska skydda tomten här, han spelas av Dwayne Johnson. Han slår sig samman med en ökänd och strategisk tjuv som spelas här utav Chris Evans, som kanske är mest känd som Captain America. Och det blir ett actionfyllt uppdrag att hitta tomten och ja, jakten går jorden runt. Och det här skulle jag ju säga är en film i lite samma anda som de här Jumanji man har gjort. Man gjorde, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men de släppte en film där man var ute och flöt på floderna i Amazonas. Så att
action på högsta nivå kan vi säga.
Ja, men det skulle jag säga. Ja. Med underhållning liksom. Och åldersgränsen gör ju att man även kan plocka med sig, kanske inte de minsta barnen i familjen, men i alla fall från 11 och uppåt.
Sen kommer det återigen en sån här lite smalare tisdagsfilm.
Mm.
Den 12 november och den heter Club Zero. Och det är också en premiär som vi inte vet så mycket om.
Nej.
Det är en kvinna som heter Jessica Horsner som har skrivit manus och också regisserar. Och den handlar om en sekt skulle jag nästan säga.
Ja.
Fem studenter och en lärare.
Ja. Och det handlar lite om, jag vet inte exakt om uttalet, men conscious eating, liksom att du ska äta med
hälsosamt.
Ja, precis. Och med en åtanke på att genom att äta mindre kan vi rädda världen.
Och då blir det så att de får mindre och mindre att äta. Och det blir någon slags normalitet att bara ha lite grann på sin tallrik.
Mm.
Och jag har försökt att fundera över den här filmen. Om jag ska gå och se den eller inte. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker den låter lite besynnerlig nästan. Lite bizarr.
Ja, jag kan känna för min egen del att den känns ju, ja, men den känns inte intressant ändå just i det här. Jag tänker mer kanske inte just i själva formen att man ska äta och vad man äter och hur lite eller hur mycket, utan mer just i det här psykologiska kring hur man kan påverka människor.
Ja, och det tror jag är det som kanske är Jessica Hausners främsta budskap med den här filmen också.
Ja, det är definitivt det. Det handlar nog inte så mycket om själva grejen med att äta lite.
Utan hur det här från början är någonting som verkar väldigt fint och idealistiskt och bra. Och hur den här gruppen bildas. Men hur den här gruppen sen liksom blir fast i det här.
Ja, det blir ju liksom sekt över hela, verkar det som.
Men hur den löses upp har jag ingen aning om, för det står aldrig någonstans.
Nej, den här har jag inte så mycket koll på. Nej. Och det är det som är lite spännande med vissa filmer när de går upp på premiär. Man får snällt vänta.
Det finns många tänkbara slut på en sån här film.
Absolut.
Men ja, vi får väl se. En del av de här, vad ska vi säga, psykologiska thrillers som vi har sett under hösten har ju varit jättebra.
Ja.
Så att det är i alla fall en film i novembermörkret, kan vi väl säga.
Mm. Sen hoppar vi då vidare från tisdag. Efter tisdag brukar det vanligtvis komma en onsdag, och det gör det även denna gång. Och nu är vi på onsdag den 13. Och då har vi en film som heter, vad då, Lena?
Det omätbara. Det föll bort ett litet T där i annonsen. Men den heter alltså Det omätbara.
Ja.
Och det som är omätbart, det är det osynliga arbetet inom omsorg som inte syns i arbetsplanerna, men, och som egentligen inte heller får komma ut till uttryck i tidsscheman och när man räknar på. Och det handlar både om förskola, äldreboende, hemtjänst. Och det är när det här som är de mjuka värdena. Det här att bry sig om, ta hänsyn. Det som sker mellan människor. Den här filmen den påvisar inte bara brister i samhällets syn på omsorg. Utan det är också en väldigt djupt berörande skildring av olika arbetsplatser och hur de arbetsplatserna ibland är kvinnoarbetsplatser.
Ja.
Så det här är en social dokumentärfilm, skulle man väl kunna säga.
Den är klassad som dokumentär, men den tar upp ett väldigt aktuellt ämne, tycker jag, just det här med det som inte går att mäta och inte går att ta på det.
Det här är en också en stark film.
Mm, det tror jag med.
Söndag 17 november.
Ja, söndag den 17 november. Man får möjligheten att se en väldigt omtyckt film som vi har visat tidigare. Det är Sveriges Oscarsbidrag. Den sista resan. Filip och Fredrik som tar med sig, det är väl Philips pappa som man plockar med sig på en resa ner till Frankrike.
Dessutom i en bil som han ska känna igen, en gammal bil.
Ja.
Och den här filmen har ju nog blivit en av höstens största filmer.
Ja, den har ju som sagt haft väldigt mycket besökare. Och inte bara hos oss, utan överlag. Och det finns ju en anledning till varför den har blivit årets svenska Oscarsbidrag.
Skickligt gjord film.
Väldigt skickligt gjord film.
Jag missade den när den gick första gången. Så den ska jag gå och se. För den har jag ju inte hunnit se.
Nej, den är...
Ja, jag är väldigt glad för det här med repriser.
Ja, jo, men det är som sagt. Man måste få chansen flera gånger ibland. Men som sagt, kom gärna ner söndag den 17 och se den sista färden. Eller förlåt, den sista resan.
Sista
färden är en helt annan film.
Ja.
Nej, det här är sista resan.
Mm. Sen tisdag igen, tisdagsfilm, de här lite speciella filmerna, den heter Den svenska torpeden.
Ja.
Och det är en film om en simmerska som heter Sally Bauer, och hon har funnits på riktigt. Och den här filmen är alltså baserad på en riktig historia. Och Sally Bauer, hon ska 1939, hon är en svenska, hon ska simma över Engelska kanalen. Alltså på den tiden, det var inte så enkelt. Det fanns inte liksom den tekniska utrustningen som finns nu. Och dessutom så blev det alltså oväder.
Ja.
Den här filmen, den blev det svenska bidraget till en annan stor filmfestival i Toronto. Och bara att den kom med till Toronto, den här filmfestivalen i Toronto, den var nu i september. Och att den blev nominerad och fick... Det är ju alltså hundratals filmer som anmäls till Toronto. Men den här kom med. Och den kom med liksom i en sån här mittemellanklass. Sen var det väl så att det här var en liten smal film från ett litet land. Så att den fick inte några priser eller någonting sånt. Men jag tycker vi ska vara glada över att den överhuvudtaget kom med.
Ja.
Och för oss som är svenskar och som förstår hur det är att simma i iskallt vatten i storm. Vi kan ju njuta av den här filmen. Och dessutom så har det alltså varit en väldigt knepig, svår inspelning.
Ja. Ja, men det är... Igen, jag gillar personligen såna här filmer. Verklighetsbaserat. Det, och kampen mot naturen kan man väl kalla det för.
Och hon heter Frida Kempf som har gjort den här filmen. Och jag måste säga att henne... Gör hon en sån här film som är ett av sina första film och får den ända till Toronto, så kommer hon ju så småningom att bli en av de stora svenska filmarna. Sen som sagt, den var kanske lite för smal och lite för udda. Men ändå, den kom till Toronto.
Ja. Sen har vi då onsdag den 20 november. Och nu...
Nu börjar ögonen glittra på Lena. För då kommer Gladiator 2. Och jag vet inte om ni minns Gladiator 1. Den är alltså 25 år nu. Det är ett kvarts sekel sedan den kom.
Det går fort.
Ja. Och det är samma regissör, Ridley Scott. Fast han har ju nu blivit betydligt äldre. Mm. Och det var lite fascinerande när jag tittade lite på nätet om den här. För väldigt många frågar om det är samma skådespelare. Och varje gång så får man förklara då, de är också 25 år äldre. De kan inte spela figurerna, gladiatorerna som de gjorde då. Alltså jag tycker om den här filmen. Kanske inte så mycket för... Ja, det var ju en dramatisk film. Det är en sån där film som är en klassiker. Men jag tycker också så väldigt mycket om den. För jag har nämligen varit på platsen där den spelades in. Den ligger i Nordafrika. Och på den tiden så var det... man hade upptäckt det här att låta turister komma till filminspelningsplatser. Det var ett sätt att liksom få innehåll på de här bussresorna ut i öknen. Och alltså, jag glömmer aldrig den arenan. Därför att där fick man alltså gå omkring i det som fanns kvar av arenan. I filmen så har man ju naturligtvis satt upp kulisser och lagt på tak och lite sånt där. Men här finns alltså de här fångliknande burarna där gladiatorerna satt inlåsta på ett ställe och lejonen i buren bredvid. Alltså jag minns fortfarande hur kusligt det var att gå omkring där och veta att det här är faktiskt en riktig romersk arena. Mm. Inte så där, vad ska vi säga, med fotografer och utklädda romare som i Colosseum i Rom, utan det här var en äkta ruin. Så att nu vet inte jag om Gladiator 2 är inspelad på samma plats. Det kanske ni inte alls är.
Ingen aning.
Men jag måste ju se den. Det är helt klart. Det som är lite märkligt också, jag tittade på den här tvåan nu då. Tvåan, ettan räknas ju bland dem. Den ligger på plats 17 bland världens bästa filmer. Den ligger före När lammen tystnar. För Lammen tystnar ligger på plats 18.
Jaha.
Så att ettan är ju berömd.
Ja.
Och ettan fick också en hel del Oscars. Jag tror att den fick en 6-7 Oscars eller någonting sånt där. Men det jag tittade nu på, det var budgeten för tvåan. Har du en aning om hur mycket pengar det går åt att spela in tvåan?
Oj. Ja, vad kan det kosta då? Det kostar ju säkert 400 miljoner eller något sånt här.
Ja, och så i dollar.
Ja, jag tänkte i dollar. Ja,
ja, så då får du lägga på en nolla till. Den budgeten ligger på 250-300 miljoner dollar. Alltså 3 miljarder svenska kronor för att spela in den här filmen. Då säger du ju en del om hur den kommer att vara, tror jag också.
Mm. Ja, man tycker det.
Och det var ju också så att år 2000 när ettan gick upp, då var det en av de tre mest sedda filmerna i hela världen. Den låg på andra plats det året.
Oj.
Och det var ändå ett år då det kom ganska mycket stora filmer.
Ja, precis. Det...
Så att, ja, sen kan man ju undra lite hur Ridley Scott får till det här. Men det är alltså då, om jag har förstått rätt, så är det den första gladiatorn i Gladiator 1, hans son, som också väljer att bli gladiator av lite olika skäl. Och det är också så att kejsaren Maximus är ju död, men även han har ju då en son. Så det här är ett slags far-son-upprepning av den första storyn är den första. Men ja, jag tror det kanske inte är storyn som är det huvudsakliga, utan det här är det är maffifilm.
Ja, det är liksom, det här är den typen av film som man bör se på bio.
Ja, precis. Den gör sig nog inte på något annat sätt.
Nej, jag tror att det är här vi ska se den.
Och så har vi hela Bioforellens fantastiska ljudanläggning.
Ja.
Det är inte samma musiker heller. Det gjorde ju en ljud till den här Gladiator 1 som också har kommit många gånger. Men det är en, som sagt, det har gått 25 år, så det är nya kreatörer i produktionen utom regissören. Det är Ridley Scott, ja, fortfarande. Ja.
Då är vi på en söndag igen.
Mm.
Och då är det söndagen den 24 november klockan 1. Då kör vi ju, matiné för barnen varannan söndag. Och den här söndagen är ingen skillnad. Vi har en film som heter Nico, Norrskenets hemlighet. Svenskt tal. Den här handlar om en flygande ren som heter Nico. Och han har ju bara en dröm, och det är att en dag få svischa fram över himlen som en av tomtens flygande renar.
Mm, hans pappa är en sån ren på riktigt, eller vad ska jag säga.
Mm. Ja, och inte vem som helst.
Nej, jag har glömt vad han hette.
Ja, på engelska heter han ju Prancer. Jag vet inte om det är...
Det finns säkert någon svensk översättning.
Ja, precis. Men han är en av de här hästarna, eller hästarna du ska se nu.
Renarna.
En av de här renarna som är ute och drar tomten runt på julafton. Men som vanligt så är det ju här en... Ja, det blir en film full av äventyr och...
Ja, det går ju kanske inte riktigt så där jättebra för Nico.
Nej.
Det har gjorts två Nico-filmer förut. En 2008 och sen gjordes det en 2012. Så det här är den tredje filmen om den här, jag vet inte vad, renkalven kanske det heter.
Ja, sånt är det väl då.
Men det är ju så pass många år sedan, det är då näst 12 år sedan förra. Så att det är ju inte säkert att de barn som kommer att titta på det här har sett de tidigare filmerna.
Nej.
Och jag tror inte det spelar någon roll om man har sett dem tidigare heller, för att storyn är ju liksom en ny story.
Ja, nej, men så uppfattar jag det också, att det här är, ja, man behöver inte ha sett någonting annat tidigare liksom, utan det här är ju en ny historia helt enkelt, ja, från början till slut.
På kvällen så kommer det en film som heter Wicked. Och det är en musikal. Den har spelats som teater i 20 år. Men det här är första gången som den är filmatiserad. Och som teater är den i USA en välkänd teaterpjäs. Och den är liksom hopkopplad med Trollkarlen i Oz. Och handlar om två av häxorna i landet Oz. Och när jag läser om den så ska jag säga att det är lite grann det här frosttemat. Det är en som är grön och som inte är medveten om sina fantastiska krafter. Och sen är det en som är söt och vacker och populär och kanske lite mer oskuldsfull. Så att det är lite grann som systrarna i Frost.
Ja.
Men sen kunde jag ju inte låta bli att slå på ordet wicked. För jag tänkte, vad betyder wicked egentligen? Och nu ska jag läsa upp en hel radda med synonymer som finns då när man letar efter engelska översättningar av wicked. Så håll i dig nu.
Nu åker vi.
Mm. Toppen, jättebra. Elak, stygg, finfin, ondskefull, retsam, syndig, toppenbra, genombrutten, gudlös, skändlig, självmaktig, toppenbra, genomrutten, självmaktig eller vrickad. Och då är det nog så att det här ordet wicked, det har fått någon slags glidning i betydelse och kan alltså betyda både toppen och botten.
Ja.
Och då är frågan, hur ska man översätta titeln? Ja,
det kanske är att det är både toppen och botten.
Ja, någonstans så läste jag ordet kraftfull, dynamisk. Och det kanske är så man ska se den här filmen, att den är kraftfull. Och musikalen som teater har ju varit jättepopulär tydligen.
Ja, nej, den brukar ju spela för fulla hus.
Ja.
Framförallt just som sagt i USA då.
Men som sagt, vad ordet wicked betyder, det har jag inte en aning om egentligen.
Nej, vi får väl helt enkelt
vi får bara lämpa den frågan till ett annat radioprogram som handlar om språket. Ja. Mm.
Så vi har ett par filmer kvar.
Mm. Och vi har några minuter kvar också. Mm.
Ja, och då har vi på tisdagen den 26 november We Live in Time.
Och då tycker jag man ska översätta det med att vi lever i nuet. In time betyder alltså att leva i nuet. Ja, det här är en film som faktiskt kom redan i våras. Men den har alltså inte haft premiär i Sverige förrän nu.
Nej, det är drama och romantik. Två starka personligheter i centrum. Vi har en kock som heter Almut i filmen. Spelas av Florence
Pugh.
Och han träffar av en slump den nyskilda...
Hon är det, såklart.
Hon träffar ju av en slump den nyskilda Tobias.
Mm. Och han spelas av Andrew Garfield.
Ja.
Och i några av omdömen om den här filmen så är det, säger man att de två är strålande. Och framförallt Andrew Garfield gör en enorm rollprestation.
Ja.
Och det är kanske en av anledningarna till att man tror att den här kommer att bli en Oscarsvinnare.
Mm. Mm. Ja, och för de som inte riktigt kan placera namnet Andrew Garfield så är han bland annat känd för att ha spelat in ett par av filmerna om Spider-Man. Så att, han har ett utseende som brukar få många unga tjejer att gå och se film bara för att han är med.
Mm. Sen, den som regisserar, han heter John Crowley och han är irländare och hela filmen, det är en fransk-brittisk produktion. Sen har man då krånglat till den här lite grann. Den här visades också i Toronto och blev hyllad där. Men Crowley har alltså krånglat till det lite därför att det här är en film som inte följer en tidslinje. Den börjar så att säga mot slutet av det här parets relation. Och då har de hållit ihop i, på ett ställe står det 10 år och på ett annat ställe står det 2 decennier. De har alltså hållit ihop ett bra tag. Och sen får man då bitvis se bitar ur deras liv. Men det är en film som är en snyftare. Det är man, alla gråter tydligen på den här filmen. Alla som ser den. Och som sagt, den hör till årets stora filmer. Tror man att den kommer att komma på till Oscarsgalan. Den har någon form av etiskt dilemma. Men jag ska inte berätta om det, för då spoilar jag filmen, tror jag. Ja. Utan det är bättre att ni får ta med er näsdukar. Och så gå och se den här filmen, för det är en stor film.
Ja, det här som sagt är ju en av de tyngre filmerna för inför julen, skulle jag tro.
Ja.
En riktig publikmagnet.
Och är det så att den nu blir en Oscarsvinnare, då kommer ni väl visa den igen, va?
Vi brukar ju ha det under början av nästa år, så brukar vi köra en liten sån här Oscarssamling där vi plockar in. De måste inte ha vunnit, men åtminstone så har de ju varit Oscars-nominerade.
Mm.
Och filmer som det pratas mycket om, då brukar vi passa på att visa dem igen så att man får chansen.
Och den är som sagt en premiär, så att vi vet inte än vad de svenska tittarna kommer, eller svenska tidningarna kommer att skriva om den. Men som sagt, jag har suttit och läst The Londoner och The Guardian och alla de här engelska tidningarna. De säger att det här är en stor film.
Mm. Ja.
Mm. Ja, då har vi bara två saker kvar på vår lista här nu.
Ja, vi har en film kvar här i november som går upp då på onsdagen den 27. Och det är också en premiär. Den heter Heritage. Och det är en skräckfilm. Även skräckfantaster får möjligheten att komma på bio hos oss. Och den här handlar om två unga missionärsystrar, Paxton och hennes syster Barnes, som är ute och gör hembesök för att försöka omvända folk till mormonläran. En regnig kväll släpps de in hos den till synes sympatiske Mr. Reed, som spelas av Hugh Grant.
Och Hugh Grant spelar alltså en skräckperson.
Ja.
Den är lite lång. 2 timmar och 24 minuter. Men Hugh Grants rollprestation hyllas. Och den är också, visades också i september i Toronto, den här filmen. Men där slog man ner lite på att man tyckte att den var lite lång. Jag tror å andra sidan, ibland skräckfilmer måste ha en viss längd för att man liksom ska få den där isande känslan i maggropen av att hur ska det här gå?
Ja, ibland kan jag känna när man ser på vissa skräckfilmer så kastas man liksom in i en karaktärs. Det kan vara skönt att bygga upp liksom bakgrunden. I min värld så tittar man lite på, som du var inne på förut här, När lammen tystnar.
Mm.
Det är också en lång film.
Mm.
Men det behövs ibland för att, som du säger, man bygger upp en stämning och man bygger upp karaktärerna och hur de beter sig och varför de kanske beter sig som de gör. Ja, jag kommer göra ett försök i alla fall att gå ner onsdagen den 27 och titta på Heritage.
Ja, och som sagt, att det är ju inte så ofta vi får se Hugh Grant längre. Han har ju dragit ner på sin... Han har ju åldrat han också.
Ja.
Så han medverkar inte längre i filmer. Och det är på något vis också lite skönt att komma bort ifrån det här Love Actually-spralliga statsministern. Och här gör han alltså en mycket seriöst rollporträtt av Mr. Reed.
Ja, det är det jag har sett.
Mm.
Så den är obehaglig.
Ja, jag vågade inte titta på trailern.
Så att, vill man sitta i biomörkret och krama extra hårt om kanske någon, sin partner eller hålla hårt i handen på någon, så kom ner.
Och sen har vi avslutningen.
Ja, vi har lagt in en film här som vi inte visar förrän i december. Och det är ju André Rieus julkonsert. Den går upp söndagen den 8 december, och det är ju alltså då den andra advent.
Och det här måste ni, alla ni som såg André Rieu förra året, vet ju vad det här är för något. Och alla ni som inte såg André Rieu förra året, ni anar inte vad ni missade då, och ni får bara inte missa den här gången.
Nej, det här är ju en föreställning som bara visas den 7 och den 8. Har man missat någon av de speldatumen, så då är det kört.
Mm. Och eftersom inte vi visar film på lördagarna, så blir det den 8 söndagen här.
Precis. Och här släpper vi förköp för de som vill redan från den 3 november. Det är därför vi har lagt med den här både i filmkrönikan, men att den även ligger med på programbladet. Så att man inte ska missa att den här filmen kommer.
Årets konsert, den heter Guld och Silver. Gold and Silver. Och det beror på att den ena är, det måste ju vara André Rieu själv, att han har ett guldjubileum. Och den andra personen som också har varit med i väldigt många av hans uppsättningar, en kvinna som jag just nu inte kommer på vad hon heter, hon firar silver år då.
Mm.
Och det är också så att när han sätter ett tema så här, så brukar alla nummer gå liksom i de, här blir det guldfärger och silverfärger, det kan vi ju säga från början.
Ja, ja.
Och det är ju storstilat den här, åtminstone den som var förra året, och jag kan inte tänka mig annat än att årets är ett snäppet värre. Så att missa nu inte André Rieu. Det finns 250 platser.
Ja.
Ja.
Och det är ju som vanligt först i kvarn.
Ja, och vad kostar biljetterna?
200 kronor styck.
Mm. Men det är det värt. För ni får aldrig se de här igen. De visas ju aldrig sen igen.
Nej, då, det är nu eller aldrig liksom, ja, när det gäller de här. Och det är ju inte underhållning på en timme direkt. Utan de brukar ju vara ganska långa.
Ja, det brukar vara en liten paus. Eller förra året var det i alla fall.
Förra året hade vi en liten paus.
Mm. Så att då är vi uppe i 46 minuter. Nu måste vi sluta läsa.
Ja, nu är det dags.
Ja. Ladda nu för novemberfilm och det är nu på hösten man ska verkligen njuta av filmen nere på Bioforellen.
Ja, ni är välkomna.
Vi ses. Och vi som säger det är
Lasse Österdahl
och Lena Elmerus. Tack för oss.
Tack.